Välkomna får jag väl säga också igen då. Det är roligt att se er. Vi ska fortsätta lite med det här temat. Och det här temat är ju som jag sa förra gången lite, vad ska man säga, ambitiöst på något sätt. Men min tanke är att försöka reflektera lite omkring lite olika aspekter som kommer, som jag ser och som jag uppfattar när jag läser de här texterna som berör det sunda ordet eller den sunda läran eller den sunda förkunnelsen. Lite olika aspekter som man kan lyfta fram. Och allt blir ju givetvis fragmentariskt. Det kan ju säga så oerhört mycket omkring det här. Utan det blir ju vissa delar som bara kommer att lyftas fram självfallet. En bakgrund och en utgångspunkt för de här kvällarna är ju två textsammanhang i Andra Timoteusbrevet. I det första kapitlet i det Andra Timoteusbrevet, verserna 13 och 14, läser vi följande. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Vidare i kapitel 3 skriver Paulus till Timoteus följande. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Och som jag sa vid förra tillfället, så även om bibelstudierna tar sin utgångspunkt i de här textorden som vi precis har läst, så ligger inte fokus på själva brevet som sådant utan mera på vissa tankar som träder fram och som jag försöker utveckla och relatera olika bibeltexter och sammanhang till. Och förra gången så stannade vi inför några aspekter rörande den sunda förkunnelsen, läran. Och det första vi betonade var ju ordet sund som sådant. Och vi sa där att i Timoteusbreven och i Titusbreven så används det här ordet sund som också betyder frisk eller hälsosam eller att vara det som inte är skadligt. Det används i överförd mening här. Och i överförd mening så riktas det mot själva ordet, förkunnelsen då Paulus karaktäriserar som att den bör vara hälsosam, skulle man kunna säga. Och för det andra sa vi något om uttrycket mönster för en sund förkunnelse. Och den här tanken om mönster som en guideline som Paulus vill rikta Timoteus uppmärksamhet på. Timoteus var ju på ett särskilt sätt Paulus andlige son och arvtagare, om man ska uttrycka det på det sättet. Den som skulle på ett särskilt sätt ta över stafettpinnen efter Paulus. Och Paulus var angelägen då att ge honom en guideline, ett mönster. Och han säger, ta det som du har hört av mig som ett mönster för en sund förkunnelse. Inte på det sättet att du ska inte vara dig själv. Du ska inte imitera mig eller vara Paulus. Iklä dig inte en roll som inte är din. Eller ta inte på dig en rustning som inte funkar för dig. Utan du ska vara den du är. Och vi är inte lika, vi är olika. Men vad den du är Timoteus, men ta som ett mönster, som en guideline det du har hört av mig som ett uttryck för en hälsosam och en sund förkunnelse. Det är ungefär så jag uppfattar att Paulus säger till Timoteus. Och det där kan vi också ta till oss allesammans, just det där som vi också sa förra gången. Var dig själv, var inte någon annan. För det tredje talade vi om att Paulus säger att han ska ta emot, ta till ett mönster på en sån förkunnelse, och han ska göra det i tro och kärlek, säger Paulus. Och då sa vi någonting om att själva drivkraften, motivet för oss i våra liv och i vad som var motivet för Paulus och drivkraften, och vad som också skulle vara drivkraften och motivet för Timoteus. Och för det fjärde så betonades att en viktig aspekt när det gäller förståelsen av det hälsosamma ordet är att det inte drar iväg åt ytterligheter och extremer. Och det talar vi, och det är något som jag vill återkomma till kanske mera i nästa vecka vid det sista tillfället. Och för det femte, för att inte dra iväg och för att inte vara känslig för alla vindar som blåser, så behöver vi vara rotade och grundade. Det var det vi stannade vid förra gången. Och i det här som vi nu ska prata om eller ta upp, så tänkte jag samla tankarna kring tre huvudrubriker. Och vi får se hur mycket vi hinner, om vi hinner allt eller om vi hinner en del av det. Det första är det som har anförtrots oss. Det säger ju Paulus, det som har anförtrots oss är det första. Det andra är stå kvar. Och det tredje, lärdomar från Paulus egna ord om sin omvändelse. Det som har anförtrots oss, bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har anförtrots dig, säger ju Paulus till Timoteus i de verser vi läste inledningsvis. För Paulus var det angeläget att betona att något hade anförtrots Timoteus, precis som det hade anförtrots Paulus. Och det här är ju en tanke som Paulus också på ett särskilt sätt understryker när han skriver till församlingen i Korint. I det 15 kapitlet så säger han så här i de fem första verserna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Paulus talar här om något han själv har tagit emot. Och det han själv har tagit emot, det för han vidare. Så Paulus placerar in sig själv i en kedja av överlämnande, mottagande och överlämnande. Och han är en länk i den kedjan. Han har tagit emot något, han för det vidare till någon annan. Och det här är ju också någonting som vi kan ta med oss och tänka på. Vi har tagit emot något. Vi har att ta vara på det vi har tagit emot. Och vi har också att föra det vidare. Och vad det här egentligen, den här processen, det är egentligen det vi kallar för tradition. Och jag vet inte vad du tänker när du hör ordet tradition. Det där är ju ett ord som kan vara lite belastat ibland. Hör man ordet tradition så kanske man tänker i banor som vi möter exempelvis när Jesus samtalar med vissa fariseer ibland. Och då säger han att ni sätter Guds ord ur spel, säger han, genom era regler som ni har ärvt och fört vidare. Och ibland kan det vara ligga nära för oss att tänka traditioner. Ja, det är någonting som är, vi lägger på oss, någonting som ja, det är regler och påbud och sånt som på något sätt läggs på oss. Och det jag då vill säga att när det gäller tradition i den meningen jag kommer att peka på här, så handlar det ju inte alls om det som ni förstår. Ett annat sätt att tänka kring tradition kan ju vara att man tänker att det är någonting som vi brukar göra. Så har vi alltid gjort och så gör vi även i fortsättningen. Vi håller oss till det och vi vill inte tänka nytt och inte förändras. Det kan ju också finnas med när vi hör ordet tradition. Och så kan vi ha en förutfattad tanke om vad begreppet egentligen står för. Och självfallet tror jag vi alla håller med om att det är viktigt att inte sitta fast i gamla hjulspår bara för att. Utan hela tiden tänka att man kan förändra och man bör förnya och man bör ta ut nya riktningar och så vidare. Det är ju, tror jag vi alla inser vikten av. Samtidigt så vill jag också betona att det finns någonting väldigt positivt i det som vi brukar göra, om jag får säga det så. Det finns goda vanor, goda praktiker, det finns goda principer som vi har all anledning att hålla fast vid. Jag tänkte då, när jag tänkte på det här så slog mig det här ordet som det står om Jesus i adventstexten som vi hörde predikas över förra söndagen. Innan där så står det att han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade göra. Det var en tradition i den meningen, på ett väldigt positivt sätt. Jesus brukade göra det. Det hörde till hans goda vanor och rutiner. Så att det här med att man brukar göra någonting behöver alltså inte vara fel, utan tvärtom kan vara viktigt och väsentligt. Och det där kan ju vara olika saker som vi skulle kunna ta in där, som sådant som vi brukar göra eller kanske borde bruka göra. Ordet tradition kommer ju av latinets trado, och det betyder att överlämna, överräcka, föra vidare. Och det är egentligen det som är själva betydelsen, tycker jag, och andemeningen i det Paulus säger till Timoteus, att han själv har tagit emot någonting och han har gjort det till sitt, och han är också angelägen att föra det vidare. Det vill säga, han är inne i en kedja av traderande, av tradition, av överförande, av mottagande och överförande. Och därför säger han ju så här, att bland det första jag förde vidare till er var detta jag själv hade tagit emot. Och det Paulus fått att förvalta och vårda var något han förde vidare till andra att förvalta och i sin tur föra vidare. Och på det sättet står tradition både för att föra något vidare, ordet vidare, evangeliets, egentligen kanske främst här evangeliet vidare, men också traditionen kan man säga handlar dels om själva överförandet, det vill säga att föra något vidare, men också vad det är man för vidare. Och det man för vidare är ju det som är själva egentligen själva kärnan, är ju framförallt det vi för vidare till andra. Och det är lite av det som jag tycker Paulus liksom är inne på också när han skriver till Timoteus, att bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Och Paulus betraktade sig alltså som en länk i en kedja som ytterst gick tillbaka till Jesus själv och till de som var ögonvittnen. Och här har vi också källan till de bibliska texternas auktoritet. Jag tänker också då särskilt på Nya testamentets texter. Och det här har vi varit inne på i tidigare bibelstudier. Vad var det som framförallt gav de här texterna som var då bärare av det här evangeliet som har anförtrotts oss och som vi ska tradera och föra vidare? Vad var det som gav de här texterna dess specifika auktoritet? det var ju så att säga kanske primärt att de hade apostolisk auktoritet. Det vill säga texterna var så viktiga därför att de kunde ytterst härledas till apostlarna. De som var ögonvittnen. Och Johannes säger så här när han skriver sitt första brev, inleder han med att säga: det vi har sett med egna ögon, tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Så att de här texterna finns i vårt Nya Testament och som då är bärare av evangeliet som vi då har tagit emot och vi för vidare, att de har den auktoritet de har är, och att de betraktades som helig skrift och ingick i det som vi kallar Nya Testamentet, är just att de kunde härledas till lärjungarnas seende, tagande och hörande. De var direkta vittnen till evangeliets kärna, Jesus själv. Och den här läran då har ett centrum, säger Paulus. Det finns en kärna i evangeliet, den kristna tron. Och han säger att den kärnan är att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Och han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Här har vi själva essensen av evangeliet nerkokat i några få formuleringar. Och vi ser att de formuleringarna handlar om vad Kristus gjort för oss. Han dog, han blev begravd, han uppstod, han visade sig. Och detta skeende, denna gärning, detta Guds verk genom Kristus Jesus är själva essensen. Utifrån det utgår allt, formas allt. Etiken, hur vi ska leva, hur vi ska vara mot varandra. Allt har sitt utflöde ur denna grundläggande sammanfattning av evangeliets kärna. Det vill säga vad Kristus har gjort för oss. Och inledningen till kapitel 15 säger han att han vill påminna om evangeliet, vilket de tagit emot, vilket utgör grunden. Det är också grunden för som de står på, och det kommer också att innebära deras räddning, säger han. Och jag läste i en kommentar till första Korinthierbrevet, och där säger författaren så här att Paulus kan omöjligen tänka sig ett evangelium eller glädjebud som kan rädda en människa utan Jesu uppståndelse. Tron på uppståndelsen är inget man kan ha eller mista. Det är bokstavligen en fråga om liv och död, säger författaren. Så att här möter vi alltså själva essensen, kärnan i förkunnelsen. Det väsentliga i evangeliet. Och det där tycker jag också är en ganska intressant sak att tänka på. Det finns i vår, och det här har vi också varit inne på lite i tidigare bibelstudier som vi har lyssnat till. Där jag tror det var Christer som talade om det här med att vi har olika bibeltexter och de har olika karaktär. Vissa är historiska texter, vissa är poetiska texter, vissa är mer undervisande texter och så vidare och så vidare. Och att det är också viktigt att förstå liksom vad det är för karaktär hos de här texterna. Och det här gör också att det finns vissa saker som vi skulle kunna säga är så där otvetydigt essentiella sanningar. Det vill säga sådant som är så kärnfullt och så grundläggande och så viktigt. Så att det är som författaren som jag citerade nyss säger, det är inget vi kan ha eller mista. det är snarare fråga om liv och död. Det vill säga det är så centralt och viktigt. Och det är ju sanningen om Jesus Kristus. Vad han har gjort. Vad han kom till världen. Han dog på korset. Han uppstod. Och så vidare. Det här är ju själva essensen som vi inte kan undvara. Det är bokstavligen fråga om liv och död. Sen kan det finnas andra textsammanhang där vi mera kanske brottas med frågorna. Hur ska vi förstå det här? Vi ser och kan utmejsla viktiga och essentiella tankar. Jag tänker exempelvis, om jag bara får göra en liten utvikning, när det gäller frågan om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Där har vi en central tanke och en essentiell sanning att Kristus kommer tillbaka. Sen när vi läser de här texterna som handlar om de här skeendena, exempelvis i Uppenbarelseboken, så ser vi att det är mycket av symbolik, det är mycket av så att säga av symboliska formuleringar som gör att det inte alltid är så lätt att i detalj precisera och specificera. Och vi vet att det kan finnas lite olika tolkningsmönster i olika avseenden. Samtidigt som alla bottnar i vissheten i Kristus kommer åter. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och jag tänkte på det, jag har en bok i min bokhylla som just handlar om de eskatologiska frågorna som man säger. Och som då tar upp olika typer av tolkningar. Och då avslutar författaren med att säga så här. Och jag tycker det är en ganska bra formulering. Han säger, i det väsentliga enhet. I det ovissa frihet. I allt kärlek. I det väsentliga enhet. Och här är det viktigt då, vad är det väsentliga? Jo, där har vi det väsentliga, de grundläggande sanningarna som vi möter i evangeliet. Om Gud som alltings ursprung, frälsningen i Jesus Kristus, Jesu återkomst, en nya himlar och en ny jord. Vi skulle kunna fylla på där. Och där vi kan säga att det är väsentliga enhet. Men sen finns det också aspekter där vi kan ha lite olika tolkningar och förståelser av olika saker. Och där är det viktigt att vi ger frihet, men i allt kärlek. Så bibeltolkning är ju en viktig sak, och jag vill avsluta den här delen med att säga, vill återknyta till något som också Christer tog upp. Han talade om glasögon, om ni kommer ihåg, att vi har olika glasögon och i det avseendet att vi har olika erfarenheter och olika bakgrund, och det gör att vi också kan uppleva och förstå saker lite annorlunda i vissa avseenden. Men jag skulle också vilja säga så här, att när det gäller vår bibeltolkning så gör vi väl i att ta på oss ett par specifika glasögon, nämligen Kristusglasögon. Det vill säga, när vi möter evangeliet, när vi möter de bibliska texterna, så ska vi läsa dem och vi ska hela tiden ha Jesus Kristus för våra ögon. Därför att det är han som är Bibelns hela Bibelns centrum, som vi skriver i vår församlingsordning. Och det ska också prägla vår förståelse och tolkning av de olika bibliska texterna. Den andra punkten jag vill stanna inför är det här med stå kvar. Det där var ju något som Paulus uppmanade Timoteus till, som vi såg. Stå kvar vid det som du lärt dig. Det här uttrycket stå kvar kan också översättas med som förbli eller stanna eller bo eller uppehålla sig. Uppehåll dig vid det som du har lärt dig. Bo kvar i det, stanna där, förbliv, stå kvar. Och även i det avseendet tycker jag Paulus framstår som ett mönster. Därför att denna uppmaning till Timoteus var ju också djupt förankrad i hans eget liv. Det är ju inte så att han uppger Timoteus massa uppmaningar som inte på något sätt bottnar hos honom själv. Och det där var ju lite en sak jag antydde förra gången, att jag tror också att det ligger i den här tanken om ett mönster för det sunda ordet, det hälsosamma ordet. Det är ju också att man kan se att för Paulus så var det angeläget att det han sa och det han menade och det han hävdade och det han förkunnade också skulle bottna i honom själv och i hans liv. Det skulle ha en förankring där så att det inte blev en diskrepans mellan orden och livet. Och det där är ju alltid viktigt, och jag tror vi alla mer eller mindre kan brottas med det där. Och känna behov av så att säga Guds nåd och Guds hjälp i våra liv. Att ord och liv liksom på det sättet hänger samman. Men det jag vill säga är att jag uppfattar att när Paulus uppmanar Timoteus stå kvar, så gör han det utifrån också en egen erfarenhet av vad det är att stå kvar. Därför att det var något som var djupt förankrat i hans liv. Och det har slagit mig nu och då att när Paulus skriver sina brev till Timoteus, även om de är skrivna, inte kanske, det är ett visst mellanrum mellan dem givetvis, men man kan se att i det första brevet, man kan säga att båda breven inramas, om man skulle se dem som en helhet, så inramas de av två personliga vittnesbörd av Paulus. Det första brevet inleds med ett personligt vittnesbörd där han beskriver kortfattat och kärnfullt det oerhörda han hade upplevt när han hade kommit till tro, när han hade upplevt sin omvändelse och mött Jesus Kristus där på Damaskusvägen. Och det möter vi inledningsvis i första Timoteusbrevet. Och han säger där så här att jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, första Timoteus kapitel 1, 12-16. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för den som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Så om man då tänker så här att Timoteusbreven inleds med ett personligt vittnesbörd, och det har vi precis läst här, det vill säga Paulus är angelägen om att betona och lyfta fram det oerhörda i att just han, givet den person han var, hade drabbats av Guds kallelse, Guds nåd, möjligheten till omvändelse och frälsning. Och det här var någonting som han återkom till ständigt och jämt. Denna oerhörda upplevelse hos honom. denna upplevelse, denna erfarenhet, han återvände till den. Den oförtjänta nåden som hade drabbat honom på Damaskusvägen när han faktiskt var på väg i andra ärenden, det vill säga att fängsla de som var kristna. Där drabbas han av denna dramatiska omvändelse och som då satte så djupa spår i hans liv och som han uttrycker här: jag tackar dig Herre för att du fann mig värd förtroende. Du tog mig i din tjänst. Jag mötte förbarmande. Nåden har överflödat. Och så säger han att jag mötte förbarmande för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom. Urtypen, det är precis som Paulus säger. Kunde jag bli ett Guds barn, ja då kan vem som helst bli det. Det andra vittnesbördet möter vi då i det sista kapitlet i andra Timoteusbrevet. Och det är ju då när Paulus skriver de avslutande orden till Timoteus. Och är förmodligen det sista vi har skrivet av Paulus. Och där säger han så här: mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Mot bakgrund av den här inramningen. Det vill säga han beskriver det stora i omvändelsens erfarenhet. Och här i slutet av sitt liv säger han: nu har jag nått fram till slutet. Tidigare hade han skrivit i något av sina brev att han längtade efter att bryta upp. Men nu säger han, och han vet det med säkerhet, nu har stunden kommit då jag måste bryta upp. Det vill säga, nu är min tid här på jorden slut. Men, säger han, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. Tron är bevarad. Och jag tycker att när Paulus skriver till Timoteus och han säger till honom: stå kvar vid det som du har lärt dig. Så var det någonting som bottnade i Paulus eget liv. Allt från Damaskusvägens upplevelse fram till den här stunden när han sitter fängslad i Rom. Och vet att nu är dagarna räknade. Stå kvar Timoteus vid det du har lärt dig. Jag har stått kvar. Jag har bevarat tron. Tron har hjälpt mig under hela min vandring. Den har inte varit lätt. Den har varit härlig. Men den har också inneburit mycket kamp och mycket svårigheter. Men under allt har tron burit mig. Och jag kan nu säga att jag har bevarat tron. Timoteus, ser du mönstret i detta? Stå kvar vid det som du har lärt dig. Håll fast vid det. Det lönar sig. Det håller. Till syvende och sist är det det enda som gäller och som räknas. Och den här uppmaningen kan också ses mot bakgrund av att det också fanns de som inte hade stått kvar. I första Timoteus 1:19 talar han om de som lidit skeppsbrott i tron. En ganska dramatisk beskrivning. Han talar om enskilda individer som hade liksom kapsejsat i sitt trosliv. Och vi vet att vi kan komma i situationer där vi brottas och där tron prövas. Och där det blir, där vi upplever slitningar i vårt inre. Och där är ju så att säga gemenskapen och församlingen och vännerna är ju en viktig aspekt att kunna också hämta sitt stöd och sin stöd och sin styrka. Så att man inte så att säga känner att tron börjar liksom lida skeppsbrott. Och han talar också i det fjärde kapitlet om en medarbetare till sig, och han säger om honom att Demas, som han heter, han har av kärlek till denna världen övergivit mig. Jag vet inte vad som fullt ut ligger i den beskrivningen, men vi anar att Demas hade valt en annan väg. Paulus skriver till Timoteus: stå kvar. Se på det mönster som jag har gett dig. Till sist, nu ser jag att tiden rinner iväg här. Men jag kan säga något mera här. Jag kan skynda på lite. Jag vill bara peka på två lärdomar också från Paulus egna ord om sin omvändelse som vi precis har läst, som jag bara vill understryka allra sist. Det finns i Paulus egen beskrivning av sitt Jesusmöte ett mönster eller aspekter som gäller oss alla. Vi kan inte jämföra oss med Paulus, och vi ska inte göra det, därför att Paulus var Paulus, och han hade en väldigt unik och specifik roll att spela i kyrkans historia. Du och jag, vi är de vi är. Men det finns någonting i hans beskrivning av sin omvändelse här i första Timoteusbrevet som ändå pekar på några saker som också gäller oss alla i vårt möte med Jesus Kristus. Det vi också kan säga är att varje Jesusmöte är ju personligt och unikt. Du har ditt och jag har mitt. För vissa är ju själva det vi kallar omvändelsen och att komma till tro kan ju för många vara en väldigt plötslig och dramatisk händelse. Det var det ju för Paulus. Det var ju oerhört plötsligt, oerhört dramatiskt. Det var från det ena till det andra på ett väldigt liksom kontrasterat och kraftfullt sätt. För andra kan det här med att komma till tro och att bli ett Guds barn snarare vara fråga om någon form av process där man liksom steg för steg närmar sig och till slut landar i vissheten: jag är ett Guds barn. Läser man om de första lärjungarna i evangelierna så får man nästan en känsla av att det snarare var fråga om något gradvist än någonting plötsligt och snabbt på det viset. För Timoteus var det fråga om ett helt annat skeende än vad det var för Paulus. Så här är också en sida som beskriver hur olika de var, vilken olika bakgrund de hade. Paulus skriver när han skriver till Timoteus i andra brevets inledning, så säger han att jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och jag är viss om att den finns också hos dig. Och här får man ju då en beskrivning av att Timoteus var uppväxt i ett sammanhang där det på mödernesidan, vad vi kan se här, fanns en levande tro. Det var i den miljön han hade växt upp. Vi vet inte så mycket om själva hans egen andliga utveckling, men det var i den atmosfären, i den kontexten som han hade levt och rört sig. Och vi vet att Paulus på sin första missionsresa kom till de här trakterna där Timoteus var ifrån. Men det är först vid den andra missionsresan som han återkommer till de här trakterna, och det är först då han tar med sig Timoteus som sin nära medarbetare. Vi anar ändå att Paulus spelade en roll, och en viktig roll, för Timoteus och hans omvändelse. För han kallar Timoteus, när han skriver sina brev till honom, för sitt äkta barn i tron, för sitt kära barn. Det antyder att det, och det verkar som om Paulus fick vara med på ett särskilt sätt att föra den unge Timoteus in i en djupare gudsrelation. Även fast han hade då den här så att säga växte upp i den här kontexten som jag just beskrev. Vi vet ju inte mycket om det här, men vi kan ana. Jag liksom försöker visa vad vi kan ana i detta. Men hur som helst, det hälsosamma ordet, den sunda förkunnelsen, visar på en variation av hur enskilda människor kommer till tro. Det finns inte en mall, en stereotyp modell, utan vi är olika och olika är våra erfarenheter, olika är våra bakgrunder, olika är våra vägar in till Jesus Kristus som är vägen till Gud. Och det sunda och hälsosamma ordet liksom har den här liksom breda paletten. I Paulus eget vittnesbörd om sin egen omvändelse betonar han särskilt två saker, och jag vill bara avsluta med det. Och jag gör det lite hastigare, så kan vi ta några minuter sen och om vi har någonting vi vill dela. För det första betonar han nåden. Han skriver: vår Herres nåd har överflödat, säger han. Han fann mig förtroende värd. Han tog mig i sin tjänst. Och hade vi läst vidare i första Korinthierbrevet 15 som vi läste inledningsvis, så hade vi sett att där säger han så här, att han visade sig också för mig, säger Paulus, som uppstånden. Jag som är den minste av apostlar, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och det finns alltså en sån stark betoning hos Paulus av nåden i hans eget liv. Och inte bara i hans eget liv, utan också för oss alla. Och det är som han säger till oss: kom ihåg att det börjar alltid med Gud, inte med oss. Och det är det Jesus också säger i Johannes 15. Han säger: ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Det är ju inte så att det var vi som bestämde agendan om vi skulle välja Gud eller inte. Att vi valde att bejaka tron på Jesus Kristus var ju därför att han först hade bejakat oss. Det börjar alltid där. Eller som Johannes skriver i sitt första brev: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son. Romarbrevet 5: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och så säger Paulus, jag citerar lite bibelord här, och det hoppas inte ni tycker det blir för mycket, men han säger så här i andra Korinthierbrevet 5:17: den som är i Kristus är alltid alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud. Det vill säga, vi ser här hur Paulus och Bibelns författare här och Jesus själv understryker det här: det börjar alltid med Gud. Det vill säga nådens grund. Paulus var oerhört medveten om att den han var, den tjänst och det uppdrag han hade, bottnade inte i honom själv, utan det bottnade ytterst i: han fann mig värd förtroende, tog mig i sin tjänst, han förlät mig mina synder, jag är ett Guds barn av nåd. Och då har vi då det andra i det här, det är nåden först. Sen har vi det andra som jag nyss sa då, det handlar om att han betonar också förtroendet som denna nådesupplevelse hade inneburit för honom. Förtroendet till att vara en Herrens tjänare. Och i en mening kan man ju säga att Jesusmötet som Paulus var med om och som vi som är med här i det här webbmötet kan identifiera oss med också, det vill säga Jesusmötet. Det innebär ju i någon mening att man får ett omedelbart förtroende. Det är inte så att man tar emot Jesus Kristus i sitt liv och blir ett Guds barn och sen får man vänta med ett antal veckor eller år innan man har förtroende att kunna vara ett Jesu redskap och ett vittne och att dela med sig av sin tro. Tvärtom så är det någonting som omedelbart Jesus som en möjlighet. Jag tänker på den samariska kvinnan i Johannes 4 med hennes brokiga bakgrund som får det här samtalet och det här mötet med Jesus där vid brunnen mitt på dagen. Hon låter sin vattenkruka stå och går omedelbart in i staden och säger: kom och se, jag har mött någon som har sagt mig allt. Jesus ropar inte på henne och säger: ta det lugnt, vänta. Du kan inte berätta om din tro och din upplevelse så här bara rakt upp och ner. Han låter henne gå. Och hon blir bärare av vittnesbördet. Hon kommer i omedelbar funktion. Han fann mig förtroende värd. Så här finns en direkt kvalificering i den meningen. Sen kan man ju också säga givetvis att han fann mig förtroende värd och tog mig i sin tjänst. Man kan ju också tala om förtroende och tjänst i en annan mening också givetvis. Det finns ju roller, det finns uppgifter, det finns funktioner som är en konsekvens också av ett moget liv. Ett liv som har vuxit i Kristi gemenskap som utgör en förutsättning för att kunna tjäna Gud i särskilda specifika funktioner och roller. Så båda de här sidorna är ju inte motsatta utan de hör samman. Han fann mig förtroende värd och han tog mig i sin tjänst. Det gäller också dig och mig. Nu känner jag att tiden har runnit iväg. Och jag stannar där.